Gud i vardagen. Hur i all sin dag hittar jag kraften? Kraften att leva så som Gud vill i min vardag. Ja, lite av det här kommer vi att beröra under den här hösten. Har du tänkt på, precis som jag nämnde i programbladet på första sidan, att det är väldigt sällan vi möter Jesus i templet eller i synagogan. Medan han däremot ofta är ute på vandring, han sitter i en båt, han är hemma i någons hem, han äter tillsammans med någon, han är på sjukbesök. Han är oftast ute där i vardagen. Och ett namn som är väldigt unikt för Jesus, det är just det här Immanuel, som betyder Gud med oss. Visst är det fantastiskt att han som har skapat det här oändliga universum som vi bor i, som är så stor att vi inte riktigt kan förstå honom, ändå vill vara så nära, mitt i vår vardag. Men kanske du hör till dem som precis som mig ibland har svårt att få det här med vardagen att fungera. Alltså, det är ju en sak att sitta på en gudstjänst och få lyssna till en förhoppningsvis bra predikan. Jag ska se här om jag kan få de här att gå framåt. Nej. Så ja. Men en annan att sen finnas där mitt i vardagen med alla vardagsbekymmer, alla knepiga relationer, tröttheten, ett jobb som kanske inte alltid är så stimulerande, läxor som inte är så kul att göra. Hur gick tyska provet förresten i fredags? Gick rätt så bra. Ja, kul. Ibland så kan ju gapet mellan gudstjänsten och vardagen växa rätt så mycket, eller hur? Och ibland kan det vara rätt så mycket enklare att leva två liv. Ett här borta, där har vi gudstjänsten, där man kommer på söndagen och tar på sig en viss form. Och så har vi ett här borta i vardagen. Då lever vi på ett helt annat sätt. Det är ju egentligen mycket enklare, men ändå djupt otillfredsställande, eller hur? För visst längtar vi innerst inne efter en helhet i vårt liv, där Gud finns med i hela livet och inte bara en liten del. Och du som har följt med i den bibelläsningsplan som vi har för församlingen det här året, då har ni läst i Paulus brev till romarna den här gångna veckan. Och i det här brevet så visar Paulus i det första kapitlet hur det faktiskt står till med oss. Att de flesta, ja alla människor har vänt Gud ryggen på ett eller annat sätt. Vi har gått vår egen väg helt enkelt. Men han har också visat hur Jesus tog allt det vi har gjort på sig, på sitt kors. Han tog straffet på sig. Och att vi därför kan få leva som hans barn i en ny gemenskap. Vi bläddrar fram där bara. I en ny relation. Men, sen säger Paulus, det här nya livet, det är inte så enkelt. Det är inte liksom bara det här, kom till Jesus och blir allting bra. Ja, visst får vi förlåtelse, visst får vi frid med Gud. Men sen börjar kampen. Kampen mellan det vi vet är rätt och det vi förstår att Gud vill. Hur det faktiskt är i våra liv. Nu ska vi lyssna och lyssna noga när vi hör Paulus berätta om den här kampen. Jag har bett Jakob Jönsson att han ska läsa det för oss. Sen måste Jakob och några andra lämna gudstjänsten därför att de ska till en annan samling. Men Jakob, du hinner komma fram och läsa från Romarbrevet 7, kapitel 5. Sjunde kapitel och vers 15 till 24. Varsågod.
Tack. Ja, mitt eget sätt att handla är en stor gåta för mig. Jag vill göra det som är rätt, men gör det ändå inte. Och jag avskyr att göra det som är fel, men gör det ändå ständigt. Jag erkänner alltså att lagen är god och att jag egentligen vill följa den, men ändå gör jag fel. Därför är det med andra ord inte min vilja som styr mig, utan synden som bor i mig. Jag vet att det i mig själv, det vill säga min syndiga natur, inte finns något gott. Jag vill göra det som är rätt, men jag klarar det inte. Att allt det goda jag bestämt mig för att göra förblir ogjort, och allt det onda jag vill undvika, det gör jag i alla fall. Så om jag nu ständigt handlar fel, är det alltså inte min egen vilja som styr mig, utan synden som bor i mig. Det tycks finnas en slags ofrånkomlig regel som säger att jag ständigt måste handla fel, trots att jag vill göra det som är rätt. Av hela mitt hjärta instämmer jag i allt som står i Guds lag. Men en annan lag styr min kropp och mina handlingar. Den är syndens lag som finns inom mig, krigar mot mitt eget förnuft och gör mig till sin fånge. Jag, stackars människa, vem kan rädda mig så att min kropp och mina handlingar inte leder mig till döden?
Tack, Jakob. Det gjorde du fantastiskt bra. Hörrni, vilken ärlig beskrivning, eller hur, av den här kampen som du säkert känner igen. Är det någon som inte känner igen sig? Jag gör det i alla fall. Alltså, å ena sidan, det jag vet är rätt och det jag egentligen vill göra, och å andra sidan, hur det faktiskt är, där alla mina förutsatser kommer på skam. Alltså, tänk hur många gånger som vi åker dit. Det är inte så lätt att alltid stå upp för sin tro. Det är inte så lätt att undvika den där porrsidan när man surfar på internet, eller hur? Det är inte så lätt att alltid visa tålamod och kärlek mot kompisarna, mot barnen, mot sin partner. Jag kanske tappar tålamodet för 111 gången. Jag kanske störtar i säng utan att ha öppnat Bibeln en enda gång under dagen. Vi har alla våra svagheter att brottas med. Och Paulus beskriver den här kampen, kan vi få nästa bild här, som en kamp, ja det var den ja. Nej, förra bilden där. Mellan den gamla och den nya naturen. Alltså att det inom oss, inom dig och mig, finns, som när vi har blivit Guds barn, ändå finns en gammal natur och en ny natur. Alltså innan du och jag har mött Gud så är det egentligen ingen kamp. Därför att då är det ju egentligen bara att följa sina impulser. Att göra precis som jag själv vill. Det är ingen ansträngning. Det är egentligen bara att följa med strömmen. Problemet är att den där strömmen som jag följer med, den hamnar fel. Eller skulle man tala klarspråk, den där strömmen, den går rakt åt helvete. För inte så länge sedan i JP, så jag brukar läsa den här serien om Hagbard. Är det fler som brukar följa den, eller? Det är rätt kul faktiskt. Men så var Hagbard och Ture var ute och fiskade, och så ser man att båten bara glider för full fart rakt mot ett vattenfall. Och Ture påpekar lite försiktigt, det kanske är dags att vända nu. Det är inte svårt att glida ut med strömmen. Det är mycket svårare att gå mot strömmen faktiskt. När du och jag har mött Jesus, då börjar den här kampen. Petrus lovar, jag ska aldrig förneka dig, Jesus. Och så åker han dit stenhårt. 3 gånger förnekar han Jesus. Timoteus, han var en överlåten ung kille. Men Paulus får skriva till honom, för han hade en svaghet. Han var svag för det här med sexuella frestelser. Hade han haft internet idag så hade han nog gärna surfat in på en porrsida. Paulus får tala till honom, följ inte de där begärelserna. Paulus själv, han hade ett hett humör. Och han råkade i dispyt med Barnabas en gång. Och så fick de skiljas åt och gå skilda vägar. Därför att de grälade. Paulus vet vad han talar om här. Det här är en kamp som vi alla upplever förr eller senare. Och den tar inte slut så länge du och jag finns på den här jorden. En del upplever den på ett sätt. Det kan vara högmod som är svagheten. Eller ett jättestort ego. Det kan vara det här med Det heter temperamentet. Det kan vara ibland att man tycker synd om sig själv. Eller att man är ständigt avundsjuk på andra. Det är ingen som har varit. Det kan vara orena tankar, det kan vara alkohol. Många olika saker. Och egentligen är inte det ena värre än det andra. Ni hörde kanske när Mats läste inledningen här. Utan allt är ett uttryck för samma sak. Den här gamla naturen som finns i dig och mig. Och till slut kan det bli så förtvivlat att vi utbrister, jag stackars, stackars människa. Vem kan rädda mig? Så att inte min kropp och mina handlingar leder mig till döden. Och det ropar Paulus ut i förtvivlan. Och vet du en sak? Gud är aldrig närmare dig och mig än när vi kommer till den punkten. Och när vi säger, ja men det här fixar jag inte. För just då när jag tycker att jag inte fixar det, då finns Gud där med sin nåd. Vi är alltså inte dömda att leva på det här viset för alltid. Och ständigt tvingas konstatera, nu gick det åt skogen igen, jag klarade inte den här gången heller. Utan det finns en lösning. Och det är det som Paulus säger sen i 25 versen här. Precis efter det som Jakob läste så säger Paulus så här. Vem ska rädda mig? Jo, jag tackar Gud. Det finns ett svar. Det finns ett svar. Jesus Kristus, vår Herre, kan rädda mig. Jesus Kristus, vår Herre, kan rädda mig. Och sen fortsätter Paulus i ett av de mest fantastiska kapitlen vi har i Bibeln, kapitel 8, att berätta om hur Jesus när han dog inte bara tog straffet för din och min synd, utan också hur han befriade oss från den här nedåtgående kraften som vill ta död på oss och hur han ger oss en ny kraft. Jag tror att vi ska lyssna till det här och Mats kommer att läsa det här från Matteus, från Romarbrevet 8, 1-17. Så lyssna noga på det här som Mats läser nu.
De människor som lever i gemenskap med Jesus Kristus blir alltså inte dömda av Gud till att dö. Kraften hos Guds ande som ger oss liv i gemenskap med Jesus Kristus har ju gjort oss fria från syndens lag som leder till döden. Den lag Gud gav oss genom Mose kunde inte rädda oss från synden på grund av vår mänskliga natur. Och därför fick Gud själv gripa in. Han sände sin egen son och lät honom bli lik en syndig människa för att han skulle offra sitt liv och ta straffet för våra synder. Och genom detta så miste synden sin makt över vår mänskliga natur. Därför kan vi nu, precis som Guds lag kräver, vara skuldfria inför Gud om vi istället för att styras av vår mänskliga natur låter Guds ande styra oss. De som styrs av sin mänskliga natur tänker på sånt som tillfredsställer den mänskliga naturen. Men de som styrs av Guds ande tänker på det som tillfredsställer Gud. Om den mänskliga naturen får styra våra tankar leder det till döden. Men om Guds ande får styra våra tankar så leder det till liv och frid. Vår mänskliga natur får oss att bli fiende till Gud. För det är omöjligt för den mänskliga naturen att underordna sig Guds lag. Därför kan de som fortfarande styrs av sin mänskliga natur aldrig tillfredsställa Gud. Men om Guds ande bor i er, styrs ni inte av er mänskliga natur utan av anden. Och den som inte har anden som Kristus har gett oss, han tillhör överhuvudtaget inte Kristus. Om Kristus bor i er genom sin ande, kommer anden att ge er evigt liv. Eftersom ni har blivit skuldfria inför Gud. Men kroppen måste fortfarande dö på grund av synden. Ja, om Guds ande som uppväckte Jesus Kristus från de döda bor i er, så ska Gud en dag också göra era dödliga kroppar levande igen, eftersom hans ande bor i er. Vi har alltså, kära syskon, inga som helst skyldigheter mot vår mänskliga natur, så att vi måste leva som den vill. Nej, den som lever på det viset kommer att dö. Men om ni med Guds andes kraft kväver kroppens syndiga impulser får ni leva. För alla som leds av Guds ande är Guds barn. Guds ande låter ju er inte leva i slaveri under Gud, så att ni än en gång måste vara rädda för honom. Nej, anden gör er till Guds egna barn som kan ropa till Gud: pappa, min far. Guds ande viskar till oss i djupet av vårt hjärta att vi verkligen är hans barn. Men om vi är Guds barn så ska vi också få ärva allt det goda som finns hos honom. Allt han har gett sin son, Jesus Kristus, är nu också vårt. Men om vi en dag vill dela härligheten med Kristus måste vi också dela hans lidande.
Ja, det var lite långt, men för sammanhangets skull så var det viktigt att höra hela det avsnittet. Vad är alltså lösningen här? Jo, låt Guds ande styra dig. Låt Guds ande styra dig. Och här finns det två steg i det här som jag ska nämna till slut. Det första, det är det som står i vers 1. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Eller som det står i en annan översättning, ingen fördömelse. Kommer du ihåg berättelsen om kvinnan som hade varit otrogen? Som kom, som farisén hade släpat och tagit till Jesus. Och så säger de till Jesus: den här kvinnan har varit otrogen, vad säger du? Och vad gör Jesus då? Han böjer sig ner och så börjar han skriva i sanden. Och man kan undra, vad var det Jesus skrev där i sanden? Jag tror han skrev ner alla de hemliga synder som de här fariseerna hade begått. Och så säger han till dem: de av er som är utan synd ska kasta första stenen. Och så kommer de att gå förbi och se vad Jesus har skrivit där i sanden. Och en efter en så släpper de stenen och så går de. Ingen, inte en av dem, kunde döma den här kvinnan. Och vad säger Jesus till slut? Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte igen. Jag tycker det där beskriver i ett nötskal det som Paulus vill säga. Det finns ingen fällande dom för dem som är i Kristus. För på något vis, eller inte på något vis utan på alla vis, så har, kan ni ta en till där. Gud genom det Jesus gjorde på korset strukit ett streck. Han har tagit allt det där gamla på sig. Allt det som vill döma mig, allt det som vill fördöma mig, det har han spikat fast på korset. Och nu, den som är Guds barn, så säger han: res dig upp, räta på ryggen. Du har till och med rätt att säga till Gud: Abba, pappa. Abba är gammal hebreiska för pappa. Pappa, far till Gud. Du får stå där utan fördömelse. Det är det första. Därför att vår fiende vill bara trycka ner oss och säga: du duger ingenting till, du duger ingenting till, du är värdelös. Gud säger: jag har tagit allt det där på mig, res dig upp, res dig upp. Och steg nummer två, kan klicka en gång till där, det är att låta Guds andes kraft få vara med och styra dig i din vardag. Låt Guds ande leda dig, säger Paulus. Därför att du och jag klarar helt enkelt inte i vår egen kraft att vinna över alla de här felaktiga tankarna, över de här felaktiga attityderna och vanorna i mitt liv. Det klarar inte jag. Det blir bara plattfall gång på gång. Det är, om vi tar nästa bild, som att försöka ro i motvind. Det är väldigt, väldigt svårt att ro i motvind. Ibland kommer man ingen vart. Istället för att hissa segel och liksom låta vinden fylla seglet. Det är egentligen vad Paulus vill säga. Låt Guds ande leda dig. Låt Guds andes vind fylla dina segel. Då går det åt rätt håll. Okej, säger du. Roland, det här låter ju enkelt. Men hur gör jag i praktiken? Och jag vill bara säga så här, det är inte jätteenkelt i praktiken. Det här är egentligen en process. Det finns inga snabba lösningar, utan egentligen handlar det om att varenda dag i de val du och jag ställs inför inse att jag behöver Gud. Komma till honom, att stanna upp en extra gång innan de där hårda orden glider över mina läppar. Kanske att säga, Herre, nu är jag på väg att säga någonting som sårar igen. Herre, hjälp mig. Hjälp mig. Det här klarar jag inte själv. Ge mig kraft. Ge mig din kärlek. Det är att hela tiden låta Guds ande leda mig. Att hela tiden vara vänd mot honom. Att be honom om hjälp i varje situation. Och jag tror att det är lite det som Paulus talar om i det vi hörde i inledningen om andens frukt. Du vet, frukt, vi har äppelträd hemma, det har väl många av er också. De kommer ju inte på en gång, det är nu som de är mogna. Men det började tidigt i våras med blommorna och så små, små kart, eller hur? Och så växer det och så blir det ett grönt äpple och så till slut mognar det till en härlig frukt. Det går inte på en gång. Vad är det som är hemligheten egentligen? Det är precis det Paulus, Jesus säger, förbli i mig. Förbli i mig precis som grenen är i fruktträdet. Det tar tid. Så jag vill säga till dig så här mot slutet, stäng av egokranen. Allt den där kranen du vet som vill släppa fram allt det där grumliga, allt det där smutsiga, allt det där som har med ditt sårade ego att göra. Och öppna istället kranen mot himlen, mot det levande vattnet som kommer från den renaste källan som finns, Jesus själv. Låter du hans kärlek, låter du hans ord, låter du hans nåd skölja igenom dig ögonblick för ögonblick, så kommer allt det här grumliga att spolas bort. Det får helt enkelt inte plats. Jag tror att det är det som Paulus menar när han säger, om ni med Guds andes kraft kväver kroppens syndiga impulser så får ni leva. För alla som leds av Guds ande, de är Guds barn. Jag hoppas att du har känt igen dig i det jag har försökt säga idag. Du kanske hör till dem som kämpar den där ojämna kampen mot allt det där som vill dra ner dig i ditt liv och hindra dig att leva som Gud vill i vardagen. Kanske du säger, stackars mig, vem kan rädda mig? Kanske du känner dig dömd och fördömd. Inte bara av dig själv, kanske också av din omgivning. Eller kanske du längtar helt enkelt efter den där kraften. Idag får du komma precis som du är. Du får ta emot ny kraft. Du får dricka av strömmar av levande vatten som den heliga ande vill ge dig. Jag vill uppmana dig nu när vi går in i nattvardsfirandet att låta det här få bli en stund när du tar emot ny kraft. Och låta det få bli en bön till Jesus. Jesus, ge mig ny kraft. Fyll på med ny kraft. Hjälp mig att inte kämpa i egen kraft i min vardag, utan få leva i beroende av dig. Det kommer också att finnas tillfälle efter nattvarden att få be om förbön. Jenny och jag kommer sitta där inne. Så du kan få komma och be om förbön eller be helt enkelt om en välsignelsebön. Låt nattvardsstunden få bli en stund då du på nytt igen får möta Gud och ta emot kraften att leva som Gud vill i din vardag. Ska vi be tillsammans. Tack Gud att du är här. Tack för att du älskar oss även om vi misslyckas så många gånger ibland. Herre, jag gör det. Ibland så förlorar jag humöret. Inte alltid jag har omsorg om mina närmaste. Jesus, du känner mitt hjärta. Du känner var och en av oss. Du känner vad vi kämpar med var och en i vardagen. Tack för att du inte lämnar oss där i vår kamp. Utan du vill komma till oss. Du vill ge oss kraft. Ögonblick för ögonblick. Hjälp oss att öppna för den kraften. Att ta emot den kraften. Hjälp oss att också göra det nu när vi går in i nattvardsfirandet. Vi ber det så i Jesu namn. Amen.